Stort tack för välkomnandet. Roligt att få komma tillbaka. Det är alltid trevligt. Och sen gillar jag ju det här. För det första tänker jag, klockan 11 en lördag förmiddag. Det verkar ju vara rätt, rätt tidpunkt att annonsera sådana här samlingar. Perfekt. Och jag gillar det här sättet också. I församlingsmiljöer att vi talar om reflektion, sätta saker i ett sammanhang. Ordet apologetik kan man ju tänka olika, det kan man definiera på lite olika sätt. Men att se hur tron, kristen tro, relaterar till kunskap, vetenskap, så som vi definierar det i vetenskapliga sammanhang, i universitetsmiljö. Det är ju jätteviktigt. Och vi behöver inte alls vara i underläge där och känner att det är hotfullt på något sätt. Och det är väl det som är syftet då med de här mötena, samlingarna. Och lite grann det vill jag då anknyta till. Och infallsvinkeln här blir då bibeltexterna, precis som vi hörde, insatt i ett perspektiv av vad arkeologi säger om bibeltexter och hur de kan belysa bibeltexter. Och det är klart, då hinner inte jag säga, på 45 minuter hinner man inte behandla det ämnet. Men vad jag har valt att göra, det är att ta ett sammanhang, ett historiskt sammanhang som är ganska centralt i Gamla testamentet, och försöka illustrera det, beskriva det utifrån dels den historiska situationen och dels vad arkeologin bidrar med för att belysa den här historiska situationen. Och då blir det en text i Jesaja. Så att det är den historiska bakgrunden till Jesaja kapitel 11. Så det är första samlingen. Och sen blir det nästa då, blir det Jesus insats i den miljön där han presenterar sig evangelierna, nämligen i Galileen. Vilken relation står då beskrivningen av Jesus i evangelierna till det vi idag arkeologiskt och historiskt vet angående Galileen? Det här är ju liksom den stora bilden nu då. Jag vet inte, om jag gör så här, jag tror att jag skriver fram mitt i alltihop. Fungerar det? Om man nu tänker Jerusalem, den befinner sig i princip i mitten på den här bilden av flera skäl. Här var vi i Jerusalem. Då är ju landet Israel, det är ju inklämt kan man ju säga mellan de två stormakterna, de två supermakterna på den tiden, Egypten, som i stort sett hela den antika världen, åtminstone under Gamla testamentets tid, var en supermakt. Kunde vara starkare eller mindre, men det var hela tiden en supermakt. Och sen har man en annat styrkeförhållande då till de som var regenter i den här delen av Mellanöstern, alltså mellan Eufrat och Tigris. Och då varierade det lite grann med vilken tidepok man talar om. Talar man om Abrahams tid, Ur, det ligger där. På den tiden så gick Persiska viken ända in hit, här någonstans, så. Då var Sumer, det var supermakten här, på Egypten, i spänningsförhållanden. Om man går fram till Jesajas tid, som vi ska ta nu, då är det ju Nineve som är huvudstad för dåtidens supermakt, som var assyrierna. Och de efterträds så småningom av babylonierna som supermakten. Och de där var i rivalitet, både Assyrien och Babylonien och tidigare då sumererna. Men de också tävlade om makten och herraväldet här mellan dem. Och där har alltså Israel genom hela Gamla testamentets historia varit klämd mellan två sköldar. Det är så man ska läsa den historiska situationen för Israel. Och regenterna i Jerusalem, de har alltid försökt spela det här storpolitiska spelet. Hur matchar man trycket ifrån Assyrien eller Babylonien och ambitionerna från Egypten. Och när vi kommer in i texten så är det precis den där balansgången. På vem sida ska man alliera sig för att vi ska slippa bli invaderade eller höga skatter och sådär. Och så här står texten då i Jesaja 1. Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son, såg när Uzzia, och då sköt jag in i texten, han regerar alltså mellan åren 792 och 740. Lång regeringstid, och då står det, eftersom det här är före Jesu tid, så står det ju baklagd ordning. Man får räkna bakåt. Och Jotam, någon gång regeringstid då 750 till 732. Ahas, från 735 till 715. Och Hiskia, 729 till 686. När de regerade Juda. Och då är ju Jesaja-texten insatt, eller i texten är det insatt, alltså när Jesaja är verksam. Och då ser man det är en ganska lång period. Under då fyra kungar i Jerusalem. Och med detta har ju Jesaja också sagt, det här är ett budskap som är förankrat i historien. Alltså, filosofi och ofta religion, det är ju någonting som är allmänna tankar som ofta svävar, jag ska inte säga befriade från markkontakt, men det är i en annan sfär. I Bibeln är alltid budskapen kopplade till någonting konkret i historien. Det är ju kännetecknande för Bibeln. Historien och det Gud gör, det är sammanflätat. Gud agerar inte utanför historien. Alltså, han kan agera utanför de naturliga orsakssambanden som vi känner från historien, men han agerar i relation till historien. Gud blir människa, till exempel. Det är en ganska fundamental sanning, och inte bara en idé, men det är en verklighet. Alltså Gud blir människa, men det är inte en tillfällighet att det är så. Gud har hela tiden arbetat i historien genom historiska personer och i historiska situationer. Och den här då Uzzia, han var alltså kung, han hette också Azaria, han har ett dubbelnamn. Han var kung i Judarike. Och om man nu skulle ge sig på ungefär hur Jerusalem kan ha sett ut för den här tiden, så hamnar man ungefär i den här formen. Och då har man Kidrondalen, är den som bor här, och sen har vi Olivberget till höger i bilden, och sen kommer en annan dalgång som är här, som heter Krukmakardalen. Och sen kommer en tredje dalgång från den här sidan som är Hinnom. Så att gränsen för Jerusalems sträckning vid den här tiden jämfört med Jerusalem idag är betydligt annorlunda. Den här sträckningen, kan man säga, den här delen, den känner man igen. Men resten, då är det bebyggelse, senare tids bebyggelse på sig, som man ser. Välkomna in. Det finns plats. Så där hade vi då ena sidan. Jag kanske ska ta något lite mer om det. Ja. Bara för orienteringens skull. Här uppe så fanns ju templet som Salomo bygger. Här uppe i tempelplatsen. Och sen har vi palatsområdet där kungarna bodde. David är den som först bygger templet, eller palatset. Och då har han också visionen om ett tempel, men han får inte bygga det, utan det blir sonen Salomo som gör det. Och sen syns det inte det nu då, men här är ganska brant, en vad säger man, sluttning. Suterrängbyggnationer ända ner här, det betyder ett mycket lägre punkt här borta. Så här får man tänka sig, här är maktens korridorer. Rätt mycket av de här texterna utspelar sig. Jesaja, han hade ju tillgång till de här, hade kontakten in i kungahuset och sådär. Sen har vi den andra aktören då. Det som till stor del formar den historiska situationen till texten, det är ju då Nineve. Och Nineve i vår tid heter Mosul. Och om man tänker på det då, förknippar man ju Mosul med rätt så mycket genom historien, inte minst sista åren med IS och allt detta. Så Mosul i norra Irak, det är gamla tidens Nineve. Och när man besöker Mosul, då kan man se det här. En av portarna in i det Nineve som fanns då på Jesaja-tid. Känd för sina portar och stadsmurar. En del av stadsmuren också. Så här snygg. Utseende stämmer nog väl, hyfsat väl överens hur det var på 700-talet före Jesu tid. Men däremot är det inte original. Den här är återuppbyggd. De har varit grusade, de här murarna, och så försöker man rekonstruera det. Och så är det i Nineve idag. Hur mycket som är bevarat nu däremot, det kan jag inte svara på. Alltså det har ju hänt väldigt mycket som har förstörts i regionen då, under IS härjningar och alla krig, senare tidskrig. Så Tiglat-Pileser den tredje, 745-727, det var en sån där makt, ambitiös regent. Och här kan man då få en bild. Det här är däremot en relief som finns då bevarad. Och sen har vi gjort kopior på den för all del. Men det här är det original. Så här ville man avbilda sig som regent. Här är man ute på någon jaktscen. Möjligen är det militärt, jag kan inte riktigt säga om det här är militärt eller om det är jakt. Man gillar ju lejon inte minst. Jakt på lejon, det var ju liksom det jättedåliga. Och då har man en sån här stridsvagn. Det är hjulparet man ser, eller ett hjul. Och sen hovarna på hästen, det kunde vara tvåspann eller sådär. Så de var hyfsat snabba. Och sen står man upp och ja, de står med pilbågar där. Artilleriet. Och här ser vi igen kartan, fast lite förstorad då. Då har vi alltså Judarike, som är Jerusalems med Jerusalem som huvudstad. Det är här i Sydriket, eller Judarike. Det delas ju. Det var ju ett rike under Sauls tid, Davids och Salomos tid. Då var det hela Israel. Sen klyvs det. För Salomos son som tar över, han hade en helt ny policy när det gällde att i ledarskap. Därför att han fallerade i sitt ledarskap, sättet att inte vara en teammänniska utan någon som bara bestämmer auktoritärt, så spräcks hela landet då, 10 nordliga stammarna och de övriga i söder. Och den södra stammarna, de heter ju Juda och Benjamin, men namnet på det området, det landet nu då, med Jerusalem som huvudstad, det blir Juda eller Sydriket. Så det är där det handlar om, när Jerusalem i texten, när den förekommer i texten. Jotam, några ord om den kungen. Han är en utav 8 av totalt 20 regenter i Jerusalem under den här perioden som får goda omdömen i bibeltexterna. De andra är inte bra som regenter. De andra är inte bra i sin relation till Gud, och därför också får en sämre relation till både landet och för landet. Så det är 7 stycken, 8 förlåt. Och en del får lite bättre, får VG, och en del får godkänt bara. Va? En del kanske super-VG heter de med. Och någon får VG minus och sådär. Men de liksom ligger brett på skalan, men de övriga, de får underkänt. Eh, Situationen är den då att kungen i Jerusalem vägrar att gå i koalition med Peka och Resin. Och det är då regenter i Nordriket, alltså tvillingriket, de där 10 nordliga stammarna. Då heter kungen där Peka. Han tillsammans med en kung i Syrien, med Damaskus som huvudstad, de vill göra uppror mot assyrierna. För de tänkte, vi kommer att vinna politiskt på att gå ur den där pakten eller det fördraget eller det den relationen vi har med assyrierna och istället alliera oss med den andra supermakten, nämligen Egypten. Vi har mer att tjäna realpolitiskt genom att alliera oss med Egypten än assyrierna. Så de går och säger det. Nu måste vi två, vi har bestämt oss. Vi är egentligen av Peka och Resen. Nordriket och Damaskus. Vi vill att du också, kungen i Judariket, går med i det här liksom upproret. För 3 är ju starkare än 2. Så han ställs då, kungen i Jerusalem ställs inför politiskt tryck. Att vara allierad med sina kompisar. Men han överväger och tänker risktagandet är större än fördelen att få med den där. Så han står emot och går inte in i konflikt utan blir ställd attackerad. Så här står det i andra kungaboken 16. Arens kung Resin och Israels kung Peka, Remaljas son, angrep Jerusalem och inneslöt Ahas. Men de lyckades inte besegra honom. Vid denna tid vann Edoms kung tillbaka, Eilat, åt Edom. Han fördrev judéerna från Eilat och edomerna kom dit och har sedan dess varit bofasta i staden. Så här ser vi också ett annat, lite mindre, vad ska vi kalla det, litet kungadöme. Edom, det är nuvarande Jordanien, södra delen av Jordanien i vår tid. De var också alltså med i det här, eller rättare sagt, de gick inte med i alliansen, men var delvis också ett orosmakare, kan man ju säga, skapade ett politiskt oro i området. Så igen då, här är Sydriket med Jerusalem, och sen är det norra delen, det rosa eller röda, det är då Israels rike. Och här har vi Aram med Damaskus, alltså Syrien. Fenicien, det är våra tiders Libanon. Nu frågar de flesta libaneser, vad är deras identitet? Och säger, vi är Fenicier, vi är ett sjöfolk. Så många, särskilt kristna, majoriteten är ju kristen, åtminstone historiskt sett, har man ofta den liksom, identiteten med att man är Fenicier. Och Edom har vi här nere. Och längt ner här, det är Eilat. Och Akaba heter det i vår tid. På jordanska sidan. Och sen är det gröna delen här. Det är ju då Filisternas område. Där Filisterna bodde historiskt. De hade inte särskilt stort, så kan kalla det, politiskt inflytande i det här läget, utan det var judar i stort sett som hade kontrollen. Från Davids tid, kan man säga, så hade filisterna inget de var inte så starka att man utgjorde ett hot mot Jerusalem. En parentes bara, filistén blir ju på latin Palestina. Så ordet Palestina härleds ifrån det här uttrycket. Och det myntas andra århundradet efter Jesu tid. För då gör romarna det här området till en provins. De omorganiserar provinssystemet och så gav man ett nytt namn. Det där ordet Palestina uppstår, 200-talet, eller andra århundradet efter Jesu tid. Men det kommer av, historiskt sett, att det här är filisterområdet. Jesaja 7. Vidare sade Herren till Ahas: begär ett tecken av Herren din Gud, nerifrån dödsriket eller upp från höjden. Men Ahab svarade, nej, jag vill inte sätta Herren på prov. Då sa Jesaja, lyssna nu, Davids älg. Alltså du Ahab, du står ju i ett rakt nedstigande led som ättling till David. Det vill säga, du är en legitim kung. Därför att Gud har ju gett löfte kung David att i Jerusalem ska det alltid vara en regent av Davids dynastin. Och det är ju det Nordriket bryter sig ur. De är ju inte av Davids ätt. Därför blir Nordriket aldrig legitimt, för de har ju fel sorts regent i makten. Men du är ju legitim dynasti till David. Det är liksom motiveringen. Lyssna nu, Davids sätt. Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, ska ni också misstro min Guds förmåga, eller min Guds förmåga. Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Immanuel. Så det här, den här profetian kommer ju då i en specifik historisk situation. Vi känner igen den här Immanuel. Och det blir ju också i senare tid en profetisk titel, kan man säga, på Messias. Men den här är given i en situation när kungen alltså är pressad. Ska jag gå med i alliansen och göra uppror mot assyrierna och alliera mig med egyptierna? Eller finns det en väg emellan? Kan man stå ordet neutral i politik? Det är så belastat numera, va? Så det kanske inte riktigt då. Men kan man vara alliansobunden? Kan man stå neutral? Ungefär den politiska frågeställningen. Och då kopplar Jesaja det här också till tro. Ska du lita på Herrens löfte mer än vad dina politiska liksom fingrar förmår? Var sätter du din förtröstan? Och hur står politik i förhållande till Guds närvaro? Ahas regeringstid går till historien som en av de största avfallsperioderna i Israel. När man alltså historiska framställningar om det här, så ser man då att Ahas, han var en katastrof för landet. Politiskt sett och andligt. Därför att han för inte folket närmare Herren, utan han för folket snarare i kompromissande med, religiöst då, med den samtida religionen. Sen kommer Hiskia, och han är då motsatsen, han är liksom hjälten och han gör det mesta rätt, långa stycken i alla fall. Han var 25 år, säger texten, då han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Avi, Zakarias dotter. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerplatserna, krossade stenstolarna, högg ner Asherapålarna. Det var pålen. Kopparormen som Mose hade gjort slog han i stycken. Ända fram till denna tid har nämligen israeliterna tänt offereld. Den kallades Nehushta. Det här nu har jag talat historiskt. Och jag tar inte upp nu de här religiösa föremålen. Det skulle man alltså kunna göra också för att koppla, förankra det. Vad mer konkret handlar om här Asherapålen och offeraltaren och så vidare. Det studiet tar jag inte upp här nu. Men det är ju fullt möjligt att göra. Så känner man till det ganska väl. Hyfsat väl i alla fall. Rent arkeologiskt och sådär. Men det här är med därför att det är ett ganska nyligt gjort fynd. Och med nyligt så kan jag tänka mig att det är 10 år eller så. Det är ett sigill som är väl som en tändsticksask eller så i storlek. Den är mindre modell än tändsticksaskar. Och det här är kungens personliga sigill. Så här såg det ut i Skia. Jag har ingen bra uttolkning på det. Det står ju på hebreiska här. Och sen är det symboler. Det enda jag känner igen är det här. Det är mellanegyptiska enk. Livssymbolen i Egypten. Så att kulturellt verkar det ju som att man kunde tänka även i Jerusalem symboliskt hur man tänker till exempel i Egypten. Alltså det finns en allmän kultur. Det betyder inte att man måste överta själva tanken, idén, men däremot att det finns ett visst är man sig över av nya symboler, va? Och tankar från hela världen. Lite grann var det så det på den tiden också. Och det här ser ut som någon humla eller någonting sådär. Jag skulle tro att det är någon fågel, men jag är inte riktigt säker.
Jag vet väldigt mycket om Egypten.
Ja.
Och jag tippar på att det är bi. Och bi är en kejsarsymbol.
Okej, okay. Tack.
Det var bra.
Ett bi. Egyptisk symbol då för ett bi som är en kejsarens, regentens symbol. Ja, tack. Men det finns konkret, det är väl det liksom bidraget till temat idag, är ju då det där med Hiskia. Ja, men det är inte bara det är inte en konstruerad historisk person som man tillskriver någon i texterna, utan han finns. Det finns, man kan belägga i alla fall, man kan ju diskutera om det är bevis eller inte. Det är lite lurigt det där med vad som är bevis och inte. Men man kan ju säga att det ett sånt här finns, det styrker ju textens trovärdighet, kredibilitet. Vad den bevisar i strikt liksom historiskt, det kan man nog fundera lite grann på. Så man ska, tänker jag, ur ett apologetiskt perspektiv så ska man skilja på vad som styrker texten och vad som bevisar.
Vad ser man till Hiskia?
Ja, det kan inte jag svara på riktigt här, för då måste jag har inte studerat den här fyndet så noga att jag kan svara vad det är som gör att det är Hiskia som kopplas till. Men jag tänker det att det är den här hebreiska texten som står. Så här står det om honom. Han förtröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var som han bland alla Judas kungar efter honom. Och inte före honom heller. Han höll sig till Herren och vek aldrig från hans väg, utan följde de bud som Herren hade gett Mose. Därför var Herren med honom och han hade framgång i allt han företog sig. Han avföll från kungen av Assyrien och ville inte lyda under honom. Han slog filisterna och intog deras land ända fram till Gaza i området däromkring. Från minsta by med vakttorn till helt befästa städer. Under Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas, Elas sons sjunde regeringsår i Israel, alltså parallell tvillingstaten då, norra delen, angreps Samaria av Salmanasser, Assyriens kung. Han belägrade staden och intog den efter 3 år. Alltså då är det Nordrikets huvudstad, Samaria, som belägras 3 år, inte komma ut, inte in, få proviant, få vatten. Och sen lyckades han då försvaga försvararna så att de inte kunde hålla emot i längre. Det var under Hiskias sjätte regeringsår, han som var Hoseas nionde regeringsår i Israel, som Samaria föll. Samarias fall, det är ju daterat i historien till 722, eller möjligen 723. Och då får man ju en inblick där, hur upplever, om man nu kommer under skinnet så att säga på Hiskia och på de som bor i Jerusalem. Så i Samaria, ja, det är parallelllandet, huvudstaden är parallelllandet där uppe. Man kanske hade vänner och bekanta och sådär, det var ju inte, man reste trots allt mellan varandra, strävade över gränserna. Och assyrierna kommer närmare. Ryktena om vad som händer i Nordriket, om man bryter solidariteten med stormakten i öster, vad händer då med oss? Det var ju det de ville statuera ett exempel på. Om man gör uppror, ens bara kommer på tanken att göra uppror, då kommer man dit med militärmakt för att tala om, så här gör man inte. Och det är klart, det är en varning då för Hiskia. gå inte deras väg. Eller man kan tänka motsatsen, nu ska vi förstärka banden med motståndet, va, med Egypten. Och det var den där politiska liksom dubbla positionerna som fanns, som Hiskia skulle manövrera. Och vad händer under en treårig belägring? Vad händer? Vi vet ju om och läser om och har, vi ser det så att säga konkret med folkvandringar, folkförflyttning. När det krisar, vad gör man när det är politiskt, eller inte bara politiskt oroligt utan det är militärt? Vad händer? Hur folk sätter sig i rörelse? Och då får man tänka sig att här kommer det tiotusentals, kanske ännu mer, människor från Nordriket till Sydriket, till sina släktingar. För alla tillhörde ju de 12 stammarna. Och det här har också bäring på vad som händer i Jerusalem. Men den assyriska kungen förde bort israeliterna till Assyrien. Deportation och etnisk rensning. Och de fick bo i Halah, vid floden Havor, i Gosan och i Mediens städer. Medien, det är gränslandet nu i nuvarande, alltså Irak, Iran. Södra Iran, i stort sett, är Medien i bergen. Detta skedde därför att de inte lyssnade på Herrens Gud utan bröt förbundet med honom. Ja, bröt mot allt det som var Herre, som Herren kände Mose hade befallt. De varken lyssnade eller lydde. Nu kommer ytterligare en assyrisk regent som heter Sargon den andre. Han tar över när den här Salmaneser dör. Det är han som intar Samaria. Den här har finns avbildad i historien. Fanns på en utställning här i Stockholm på 70-talet. Vandringsutställning här, så finns den i Bagdad. I brons. Fantastisk. Om man nu ska är intresserad av den delen då, hur man skulpterar och hur man gjuter i brons och hur man gjorde det på 700-talet före Jesu tid, ja, då kan man bli ganska imponerad. Ja, det där sa vi nu. Samaria har alltså fallit. Och igen, nu har vi Israels rike, det är den röda här. Samaria har vi där, det har fallit nu. Och nu kommer trycket ytterligare på Jerusalem, judariket. Hiskia, han tar konsekvensen av det här. Och gör han framförallt i texten när han bygger mur runt. Han utökar skyddsmuren runt Jerusalem. Och han bygger bland annat en tunnel. Och den kan man gå i. Särskilt ungdomar. Men det har ju triggat nu alla kategorier, va? Men man älskar detta, jag har gjort det också några gånger. Man kan alltså gå i den här tunneln. Och där finns en inskription alldeles vid ingången. Som berättar att detta är Hiskia som låter hugga den. Därför att det var ett hot ifrån norr. Assyrierna belägrade. Och då tänkte de, om assyrierna kommer hit så måste vi vara beredda. Om kriget kommer. Om olyckan är där, hur förbereder? Och då ville man säkra vattentillgången in i Jerusalem. Så att man tog en tunnel från den enda vattenkällan som ger alltså vatten hela året. Enda källan i området är Gihonkällan. Och då byggde man, eller bygger man inte en tunnel, man hugger den. Till en sydligare plats som är säkrad innanför murarna. Och det där är ett projekt, va? Hur bygger man tunnlar? Och särskilt om man nu liksom har inte 10-årsprojekt på, man har inte 10 år på sig, utan man ska göra det snabbt. Men då berättar han att han hade 2 lag. En som högg från norr, en från söder. Och då gäller det att navigera när man ingenting ser. Och du ska ha rätt lutning så du får vattnet att rinna när du väl möter varandra. Och det där var inte så lätt. Och där brukar man tolka det så. För att precis där de möts, då är det liksom, det är lite sådär, inte serpentin, men det är lite kurvor i muren. Man tänkte att de hörde varandra borta kanske, och sen knackade de åt det hållet, och det var lite fel. Men de möttes till sist. Så ingenjörskonsten är ju imponerande när det är tunnel, inte byggande utan tunnelborrande, tunnelhuggande. För man hugger med huggmejsel och hammare. För att inte tala om arbetsförhållanden. Detta är skett som förberedelse. Och förra bilden var i Jerusalem, den här tungan. Va? Från Hiskias tid så vet man att man utvidgade landet eller området hit. Och då får man tänka sig att då hade det alltså flyttat in människor under århundraden, och framförallt säkerligen den sista perioden med flyktingar, krigsflyktingar ifrån Nordriket som hade tagit sig ner, vart söker man sig, ja, oftast i storstäder. Och då bodde det, var säkerligen så att det var hela kvarter byggda här utanför. Men med tanke på att assyrierna var på väg så byggde man en mur om dem, alltså omkring, som att inneslöt de här nya kvarteren som fanns där. Och där kan man se gamla stan i Jerusalem, lämningar utav. Inom alltså gamla staden i Jerusalem så finns det lämningar utav den här muren. Nu ser jag att tiden börjar gå. Jag får nästan dra på lite grann här, va? Under Hiskias 14 regeringsår angrep den assyriske kungen Sanherib alla de befästa städerna i Juda. Så nu kom kriget. Assyrierna kom. Och intog dem. Kung Hiskia av Juda skickade då detta budskap till den assyriske kungen i Lachish. Lachish är då en militärstad i den södra delen utav Judaland. Jag har gjort orätt, lämna mig i fred och vänd hem, så ska jag gå med på allt som du ålägger mig. Alltså kapitulation. Inta inte Jerusalem, förstör inte, vi går med på villkoren. Slut fred. Den assyriske kungen begärde då 300 talenter silver och 30 talenter guld av kung Hiskia av Juda. Det är nog ett antal tusen kilo. Det är rätt mycket guldtacker. Hiskia lämnade allt silver som fanns i Herrens hus och i kungapalatsens skattkammare. Det var då han bröt loss den guldbeläggning som han själv hade gett dörrarna och dörrposterna i Herrens tempel. Och han lämnade allt samman till Assyrien. Så här statskassan och allt, alla liksom, all lyx nu i Jerusalem, det gick på export för att han inte skulle inta landet utan fortfarande ge självbestämmande och att inte förstörelsen skulle drabba. Så här kunde man se ut som regent. Man sitter då på en tronstol som man bär. Och de undersåtarna, nu är det inte en undersåte som den möts på bilden här, men de kommer på knä. Jag har inte den bilden att visa nu, men de kommer på knä. Att stå på knä inför någon, ja, men då blottar man ju nacken. Man är alltså inte längre i försvarsställning, utan man, om det är något man vill skydda som soldat, så är det nacken och halsen. En undersåte visar sin underdånighet. Ta mitt liv, jag är ditt våld. Visa nacken, faller på knä. Det är ju symbolhandlingen att falla på knä för någon. Medan regenten sitter på tronstolen. Och sen kan man ana här att han har fötterna på en fotapall. Och då har vi ju lite sån här symbolspråk som vi också har i Bibeln, va? Herren sitter på sin tron. Vad betyder det? Jo, att han har makten. Den som sitter ner är den som regerar. Och hela jorden är hans fotapall. Liksom allt är underlagt. Det är lite parentes. Här har vi en bild från den här staden Lachish som intogs utav Assyrien, alltså vi läste om. Och på 70-talet var det faktiskt en arkeologisk utgrävning, deltog en del av en sommar. För att se hur funkar det i verkligheten, vad menar man med arkeologi och hur gör man i verkligheten och sådär. Och så här tänker man sig hur den såg ut, och då var det ett starkt befäst, alltså som jag sa, garnisonstaden, befäst militärstad med mycket trupp och en dubbel mur. Den här kasemattmur som det kallas. Men den intog man. Och det här berättas om i de assyriska historieskrivarnas böcker. Den här Sanheribs prisma är väldigt känd, den här. Sanherib, alltså kungen, som nedtecknar det mest heroiska han har gjort. Och då finns det här med. Och här berättas det om bland annat om djur. Det här är ju på kilskrift, här ser jag, men jag kan inte sånt där. Men det är alltså ett semitiskt språk, assyriska, babyloniska. Med kilskrift. Och det här är egentligen inte sten, utan det är lera där man har en kil som man formar olika tecken. Så det här är ord. Och här finns då Jerusalem om det. Så det är belagt så att det är historien, i assyriska historien. Och det här var ju hans liksom största, i sina egna ögon sett, imponerande han har gjort. Så när han bygger ett palats så småningom i Nineve och ville imponera då på sina gäster, och då byggde man arkitekturiskt så att man hade en lång korridor. Så gästen kommer här och sen så ser man liksom en lång korridor, och längst där framme då är tronstolen. Så man ska känna liksom, ja, vad liten jag är och vad stor han är. Ja. Och sen på vägen dit så har man då olika bilder på vägen. Av bedrifter man har gjort och beskrivning av hur stor och mäktig. Och då är just den här staden Lachish den som är den största, liksom fonden på den här kortersvägen, eller vad ska jag kalla den nu. Det är just, så här har man bilder, samtida bilder på hur det gick till att inta en stad. Och då är det intressant, hur matchar man det med de arkeologiska utgrävningarna? Vilken nytta har man av assyriernas avbildning av hur man gjorde? Och det var ju då David Rosishkin, som han hette, han som var chefsarkeolog då för den här utgrävningen som jag berättade om. Ganska intressant hur han i rapporterna visar, alltså här bekräftas, arkeologerna kan få förklaringar från de här bilderna till det av fyndet som man gör. Till exempel här har man murbräckor. Den här är stadsmuren som man står försvarande där uppe och skjuter ner. Och sen skjuter man fram då sådana här murbräckor. Och då kunde man konstatera att vid muren är ganska brant där. Sluttningen upp till där muren är. Men man hade byggt då en konstgjord ramp. För att kunna skjuta fram de här murbräckorna. Så kan man alltså arkeologiskt belägga att här har man byggt en ramp för att få fram de här murbräckorna som bilden beskriver. Och så här tänker man sig då modernt nu då. Hur gick det till historiskt? Och det här försöker skildra det. Och här kommer en sån här murbräcka på den här konstgjorda rampen, och så bygger man ut att hjulen rullar något sån här lätt. Och sen skjuter man på dem fram. Det har ett antal sådana här. Och så har den där som pansar utav då läder. Som man då väter. Därför här står man och skjuter eldpilar. Det bästa är ju att man sätter eld på försvararna eller angriparnas vapen. Och då skyddar sig då angriparna genom att dränka det i eld. Så att det inte ska vara eldfängt. Sen har man olika slags trupp. Här står det slungkastare. Alltså som, ni vet, stora, ungefär som tennisbollar, stenar, runda. Som man då kastar. Och får man en träff med den där, så har man gjort sitt sista. Det är inte att man står och kastar sten på den. Utan det här är dödande. Så tekniken med slungkastandet är inget nytt i Mellanöstern. Så det är ett vapenslag här. De står här borta, för de står ju skyddade från pilarna. De behöver inga sköldar. Här har det en, det är två stycken. Här är en som har en sköld som täcker två personer. Den andra kompisen, han har pilbåge. Det är vit, va? Så han sticker fram bakom skölden, så avfyrar han pilen och sen skyddar han sig från angriparna bakom skölden och sen laddar han om med en ny pil och skjuter. Och sen finns det ytterligare sådana här spjutkastare, de har runda sköldar. Så det finns olika sådana här vapenslag, och man då hittade arkeologiskt de här olika vapnen och sådana här slungor och pilspetsar och sådana här saker. Till och med, säkert att den här bilden visar det, men då är det ju så att en sån här murbräcka, det är ju i princip en stor stock, va? Som är hård i änden, och sen dunkar man in den i muren. Och murarna var ju gjorda sten till att börja med, fundamenten var sten, men kommer man över det, då är det ju bränd lera i bästa fall. Så det kan man ju krossa. Ett antal sådana här slag så krossar man ju muren. Och även om det är sten, om man får tillfälle att dunka på, så rätt vad det är så ger sig det. Vad försvararna gör då är att de sänker ner en kedja under den här murbräckan, alltså under, ner, under den här stocken. Och får de kedjan under och sen hissar upp den, då kan man välta alltihop. Och då hittar arkeologerna till och med kedjor eller länkar som då förmodligen tillhör den sån där kedja som försvararna använder. Ja, det här är samma sak beskrivet. Och när det hela var över så hade jag assyrierna sina avrättningsmetoder. De spetsade filen på pålar. Det här kan man säga är tekniken som romarna tar över på ett annat sätt. Korsfästelsesättet. Romarna är ju mer avancerade, för de ser ju till att man inte dör så snabbt. Blir man pålad, alltså en vass pinne som man träs på, så är det bara några timmar kvar. Korsfästelse. Poängen med korsfästelse är att man avrättas i en lång process. Helst flera dagar. Så att det inte blir utdraget lidande. Det är därför man korsfäster. Och detta sker år 701, kan man belägga. Den här Mernel Sanerib intar Lachish. Och här ser man då detaljbilder av den här reliefen, sten, den inhuggna bilden i sten. Här har vi slungkastare. Och från Lachish så skickade han sin stabschef i spetsen för en stor här mot kung Hiskia i Jerusalem. Alltså nu kommer det nära. I Jerusalem vid Hiskia, stora fortet har fallit. Nu drar truppen hit. Nu blir det på riktigt, nu är det ett skarpt läge i Jerusalem. Stabschefen stannade vid kanalen från övre dammen på vägen till Valkarfältet. Eljakim, Hiskias son, kungens första minister, gick ut till honom tillsammans med kungens sekreterare Shebna och kanslern Joach, Asas son. Då sa den assyriske stabschefen åt dem att framföra detta budskap till Hiskia. Oj, var det fel. Så säger den store kungen, Assyriens kung. Hur kan du känna dig så säker? Tror du att munväder är lika mycket värt i krig som klokhet och styrka? Vem är du att hoppas på när du sätter dig upp på berg? Du litar förstås på stödet från Egypten. Denna brustna stad som tränger in i handen och genomborrar den när man stöder sig på den. Sådan är farao och kungen av Egypten för alla som hoppas på honom. Alltså talet nu, det som ska framföras i Hiskia, det ska vara demoraliserande. Det är inte tilltro till något annat, utan ge upp. Då får man tänka sig att här står de nu då, va? Assyrierna har omringat staden, och då är den ännu större, då är den till och med den här delen här som är integrerad.
de här stadsdelarna här. Ny stadsmur. Och Hiskia, tunneln som går därifrån och sen fram hit. Som Hiskia förberedde sig. Och sen så skedde ett propagandakrig här nu. För då läste man upp de här förhandlings, vad säger man, erbjudandena eller hotet. Offentligt, så alla som är inne i stan ska kunna höra budskapet. Så det sker inte bakom lyfta dörrar, utan nu är det liksom fråga om att försöka demoralisera också försvararna. Jakim, Shevna och Joach svarade då den assyriska stabschefen: tala till oss på arameiska, herre. Vi förstår det språket. Tala inte hebreiska till oss när folket på muren hör på. Alltså, vi förstår ditt språk. Låt oss kommunicera med vårt språk som vi kan. Prata inte hebreiska så att folket förstår. Statschefen svarade: tror du? Det är till din herre och till dig som min herre har skickat mig med detta budskap. Nej, det är till dem som sitter här på muren och som kan bli tvungna att äta sin avföring och dricka sin urin. Det lika väl som ni. Så svaret blir det: nej, vi tänker fortsätta propagandan offentligt här, för att vi vill ju att folket i staden ska förstå vad det är som är på gång. Då skickade Hesaja, Amos son, detta budskap till Hiskia: så säger Herren, Israels Gud, som du har bett till när det gäller Sanhedrin och Syriens kung. Alltså i det läget så kommer Hesaja, för han befinner sig här inne i staden nu. Då har han ett budskap i det sammanhanget. Och här kan man se, det här är från vår tid, moderna Jerusalem, eller ja, det är moderna Jerusalem, men det är en arkeologisk park som visar var muren gick på Jesajas tid. Så den gick här upp i sluttningen. Då får man tänka sig att någonstans var det där som man stod. De hörde när Sanheribs general framför det här budskapet. Och så säger Jesaja: låt inte Hiskia bedra er, han kan inte rädda er. Låt inte Hiskia övertala er att hoppas på Herren och inbilla er att Herren, förlåt mig, det är alltså Assyrien som säger det här: låt inte Hiskia övertala er att hoppas på Herren och inbilla er att Herren kommer att rädda er och att denna stad inte kommer att falla i den assyriska kungens våld. Lyssna inte på Hiskia, så vidare. Vad som händer sen, upplösningen på det här, det är att helt plötsligt så försvinner den här armén. Belägringen hävs. Och det omtalas i grekiska historieskrivare, deras rapporter, att av någon outgrundlig anledning så får de bara order att nu drar vi hem. Vi slutar belägringen, vi kommer inte fortsätta här. Och det är lite grann utav en historisk gåta. Det finns säkert förklaringar till det där. Men en utav faktorerna är säkert också det bibeltexten säger. Nämligen, de fattade tilltro till Herren. Att lösa en krissituation. Så att den gången så klarade sig Jerusalem. Och därmed så är egentligen den här sessionen avslutad på min del. Tanken var ju att beskriva en epok, en krisartad epok i Israels historia, och sätta in den i liksom den samtida historiska situationen och lite grann illustrera med arkeologi och historiska fakta, så att säga, det som texterna säger.
Jag måste ställa en fråga. Jag tänkte på det du sa om att du skickade ut guld i ganska stora mängder. I vilket skede var det i förhållande till den här beläggningen?
Det verkar ju ha varit innan. Alltså ja. För att de inte ska liksom ja, och hem liksom. Vi kommer att underkasta oss där. Vi ska inte vara upproriska. Men det verkar vara för att undanröja den här krissituationen som uppstår. Och att ens de här arméerna går in och härjar, vilket de gjorde. Södra delen av judar blir ju intaget och krigshärjat. Det här är just Jerusalem som skolas.
Ja, har vi några fler frågor? Okay.
Finns det kvar några, eller har du hittat några spår av guldet? I arkeologiska utgrävningar?
Ja, det skulle ju vara inne i då nuvarande Irak i så fall. Ja. Alltså, nej, vad jag känner till och vad man kan belägga så att säga historiskt, så finns ingenting till exempel. Nu var ju inte templet med här. Jo, tempelguldet, beläggningen, bladguldet på vissa dörrar. Mm. Men man får nog tänka att det smältes ner och så gjorde man någonting annat av det. Men om vi går fram i historien, då är det ju på 586, då faller Jerusalem och templet förstörs. Och då berättar ju texterna att man förde föremålen i templet till Babylonien. Och då kan man ju tänka sig, ja men då finns de väl. Men de har gått ur historiens kunskap. En del menar ju att jo, men de är gömda någonstans. De finns någonstans i förvar. Och vi har ju tv-idoler som har gjort filmer på det här. Va? Vad heter den?
Indiana
Jones. Va? Som hittar de här. Men man kan inte historiskt. Det finns ingenting som historiskt har liksom bekräftats. Att man har hittat de här föremålen. Utan guld, det, ja, det är sån här recycling på det. Det var nya grejer. Ja, då byter vi spår till det utlovade, nämligen läsa evangelierna, eller anknyta till evangelierna och Jesus, bilden av Jesus som beskrivs i Galileen. Hur ska man se på det ur historisk arkeolog? Man kan ju behandla det som en text. Och det gör man ju ofta. Va? Men när vi kopplar in historien, vad säger vi om det? Man kan ju säga då för det första att bilden av Jesus kom ju från evangelierna. Jesus är ju i princip inte omtalad någon annanstans än i evangeliet. Det är det som är bilden av Jesus. Men Jesus är då inplacerad i en miljö, en historisk miljö. I nämligen geografiskt och i Galileen. Framförallt. Också i Judén, nämligen i Jerusalem. Men i Judén är han ju mer på besök. Han bor i Galileen. Han är uppfödd och växt upp i Galileen. Så han på något vis är formad av som historisk person och som människa utav miljön i Galileen. Så det finns en reflex som jag tänker så. Va? Jesus reflekterar Galileen. Känner man till Galileen så förstår man Jesus bättre. Så tänker ni historiker. Och då börjar ju frågan, hur såg Galileen ut under Jesu tid? Vi talar alltså första århundradet då, för vår tideräkning. Hur såg Galileen ut? Och då tänker inte jag geografiskt riktigt då. Hur städer och byar låg, eller hur topografin såg ut och var floderna rann och sådär. För det har ju i stort sett blivit oförändrat genom historien. Utan vad vi talar om nu, det är hur Galileen såg ut kulturellt och religiöst. Och då kan man säga så här, i den historiska forskningen, väldigt förenklat så kan man säga att det har funnits tre olika inställningar här. Det ena att man såg Galileen som en hednisk plats, eller en hednisk område. Vet, Jesaja är översatt i ett sammanhang där det står om hedningarnas Galileen. Ganska märkligt uttryckssätt. hedningarna till Galileen och så bodde det judar där, israeliter, som senare kallas judar. Vad menas med hedningarnas Galileen? Och då går man till historiker som skriver om det här, till exempel på 1800-talet, så är det en ganska vanlig uppfattning att man säger att nej, men Galileen vid den här tiden, första århundradet, det bestod ju av hedningar, icke-judar. Och kulturellt var en del utav liksom det icke-judiska världen. Det är en vanlig uppfattning på 1800-talet och 1900-talet. Och läser man gamla framställningar, därför måste man vara noga med det, man ska inte läsa för gamla framställningar som har med historia att göra. Därför att historievetenskap utvecklas. Man känner till saker och ting kroppsvis. Det ändras uppfattningarna. Så en gammal föreställning var att Galileen var hednisk. Hur gör man med Jesus då? Ja, men Jesus var ju ganska skeptisk mot fariseerna, va? Där kunde han ju ha rätt mycket olika uppfattningar i många frågor. Och då tänker man så här, ja, men fariseerna, vilka är de? Ja, men det är väl judarna det. Och då kom den föreställningen att Jesus egentligen var inte judens, utan han var ju opposition till judarna. Alltså det är en slags stereotyp, skulle vi kunna säga nu då, att alla judar är fariseer, och att Jesus, när han är i konflikt med fariseerna i vissa områden, ibland är de också överens, kan man ju säga. I grundläggande frågor, vissa talar med mig väldigt mycket väl, men ofta i kristen tradition har man satt fokus på det som är annorlunda. Och då har fariseerna blivit en stereotyp, och den stereotypen har blivit typiskt för judiskt. Och det är det Jesus kritiserar. Alltså, Jesus är egentligen inte jude, utan han är en hedning. Han är någon filosof, någon tänkare. Och hur resonerar man då? Jo, men han var ju naturligt talare kanske. Han talar inte själv grekiska, men däremot är han ju återgiven på grekiska. Och då drog man den slutsatsen, ja, men om det står på grekiska, då är tänket också grekiskt. Så Jesus tenderades att bli beskriven då som en grekisk filosof, någon mening, kanske någon cyniker eller någon annan. En slags oppositionell. Och han tolkas utifrån en grekisk kultur. Det är väldigt vanligt, skulle jag säga, i gamla också teologiska framställningar av Jesus. Och det bottnar då i att man beskriver Galileen som hednisk. Sen betonar man då att Jesus är kristen, och då blir det ju naturligtvis den kristna tolkningen vi känner till. Eller rättare sagt, den kristna tolkningen som historiker känner till, om man är katolik eller om man är protestant eller någon annan. Det blir ju den som Jesus representerar, i kontrast till judendom. Sen ökade kunskapen om Galileen. Så småningom på 1900-talet så insåg man då, redan kom den tendensen i slutet av 1800-talet. Då fanns en känd tysk historiker som sa att vi måste nog erkänna att i verkligheten var faktiskt Jesus jude. Och det kom nästan som en bomb, nästan som en chock i den kristna världen. Är det verkligen så att han är jude? Är han inte ändå en kristen från början? Så historiker var då liksom tvingade, om inte annat, att se att Jesus var jude. Och när man började lära känna Galileen, så såg man då att Galileen ger spår från första århundradet, inte från en icke-judisk värld, utan snarare från en judisk värld. Alltså arkeologi och historiska källor från, som beskriver då Galileen, kommer till slutsatsen, de som lever under första århundradet här, de har faktiskt en judiska spår som är lämnade efter dem, inte en hellenistiska, alltså grekiska, de som etniskt sett inte var judar utan tillhörde de övriga folken. Men då sa man, men de var judar men de var inte särskilt fromma. De var lite slarviga. De riktigt fromma judarna fanns i Judén och i Jerusalem. Men där uppe i Galileen, det var liksom sådär tassemarken, va? Det var mitt emellan, det var si och så. Så tänkte man. Och det resulterar ju att Jesus, han... Går det för fort här? Förlåt mig. Tekniken är bra om man inte misshandlar. Jesus då sätts mot bakgrund av judisk tro, uppfattas inte längre som kristen utan som jude, men mot bakgrunden av en liksom sån där som kunde tolka lite på eget sätt, va? Ja, men Moses sagt det, ja, men det kan vi skruva lite på, det är ju inte så noga. Så Jesus är inte så strikt judisk, utan han är lite fritänkande eller liberal eller betyder lite kristen och säker. Alltså lite, man kan tolka lite som man skapar sin egen tro, men fortfarande inom ramen för det som skulle vara judiskt. Jag känner att jag inte så riktigt precis i min beskrivning, men är ni med på ungefär vad jag försöker säga, va? Jude, ja, men inte strikt. Och Jesus tolkas på samma sätt. Okej, han är jude, men inte sådär så att han följer Mose direkt, utan han gör sina egna tolkningar. Och då läser man till exempel bergspredikan när Jesus säger att ni har hört det sagt, men jag säger det. Då har man, tolkat det så. Väldigt, väldigt vanligt bland teologer. Nu talar jag inte om historiker, nu talar jag om de som drar slutsatsen av det. De som är teologer. Då säger han så här. Okej, Jesus kan vad Moses säger, men han gör sin egen omtolkning. Han skruvar på det. Ni har hört att Moses, han tyckte så, men jag tycker så här. Och då har man gjort en konflikt mellan Jesus och Moses. Och det skulle jag säga, det bottnar lite grann i att man har den här synen på Galileen. Om man fortsätter ungefär där forskningen står idag, då säger man så här. Galileen, första århundradet, judiskt. Det fanns en och annan icke-jude som bodde där, särskilt i de större städerna. Men de större städerna i Galileen, de är ju så få. Alltså, vad är en storstad? Är städer större än 15 000 invånare, är de en storstad eller en småstad? Den enda storstaden i hela den här regionen egentligen, det är Jerusalem. Den beräknas till storleksordningen 90, kanske 100 000 invånare. En del säger att det var färre. Men om man är optimistisk historiker, så säger man, då säger man omkring 90 000. I Galileen, stora städerna, Tiberias var en relativt, det var en nyanlagd stad, det var inte så särskilt stor. Det kan ha varit några tusen, kanske 10 000 personer. Sen fanns en annan stad som heter Sipori, som inte omnämns i evangelierna. Den tidigare huvudstaden i Galileen, kanske 15 000, 20. En del optimistiskt kanske tänker 30 000. Och där fanns det säkert icke-judar som av olika skäl bodde där. Men kulturen är präglad utav en judisk närvaro. Alltså inte det som man hittar i Grekland eller nuvarande Turkiet eller så. Hedna tempel och sådär. Utan man ser det här är miljöer. Spåren arkeologiskt och historiskt som är lämnat från Galileen är judiskt.
Gäller det även Tiberias?
En gång till.
Gäller det även Tiberias?
Även Tiberias. Det som var kontroversiellt när det gäller Tiberias, det är då att det är byggt på tidigare, delvis då på tidigare gravplatser. Och då var det kontroversiellt för en del judar, inte alla, att bebygga på en begravningsplats. Trots allt ska man ju gravvårda, så att säga. Vad säger vi? Man tar respekt för gravvården. Det gick så småningom över på på 300-400-talet då var Tiberias centrum för den rabbinska judendomen. Men det var aldrig hednisk i meningen dominerades av hedningar. Men nu talar vi strikt om Galileen. Och då ska jag visa en karta strax och visa vad är det man menar med Galileen. Och vad är inte Galileen. Men två ord till om det här med hedningarnas Galileen. Vad kommer det av då? Ja, en bättre förståelse av texten är att översätta Galil. Du vet, när jag gick i skolan så, jag vet inte om det är så fortfarande, man gjorde cirklar. Man hade sådana här passare. Man satte nålen hård och så satte man pennan ner så gjorde man en cirkel. Det är Galil på hebreiska. En cirkel. Så hedningarnas cirkel skulle man i princip kunna översätta det med. Alltså tanken att här är det område som är omgivet utav hedningar. Och om det är tanken i Jesaja-texten, då får vi ju den motsatta effekten. Då får vi nämligen en område, ett geografiskt område som avviker ifrån den hedniska kulturen. Som är en alternativ kultur, underförstått den judiska eller israelitiska blir det på, om vi talar språkbruket från Jesajas tid. Men alltså de som är med judisk bakgrund. Så min poäng är att visa, historieforskning är ju inte statiskt utan det förändras. Och jag skulle säga att det är inget överord att säga att trenden går i vår tid. Att mer och mer befästa det sista, nämligen bekräfta att det här är verkligen ett judiskt område. Alla ledningar där, de är inte portade, men de har inte kulturellt präglat Galileen på Jesu tid. Det är först när det blir, när kristendomen blir statsreligion så småningom, 300-400-talet, slutet på 300-talet, då blir det en invasion av kristna till Galileen och då kommer den kristna kulturen så småningom ta över. Då finns det fortfarande enklaver av judiska byar och städer där. Men med tiden så blir det en ny så att säga, kulturpåverkan. Så det gäller att då tänka klart så att man inte låter senare epoker läsa in senare epoker i den tid som gäller för Jesu tid. Så det finns någon slags koppling mellan bilden av Jesus som vi ser i evangelierna och tolkningen av det vi ser. Samma text kan ju tolkas på olika sätt. Va? Vad är det som styr det? Vad är det som påverkar hur man ser Jesus i bibeltexterna? Jag säger inte att det här är de enda sättet att läsa det historiskt, men jag ska ändå peka på det. Ibland har man ju sagt då att Jesus är en historiegrundare. Han är en religionsstiftare. Jag hörde på TV här för några veckor sedan. När man enkelt och pedagogiskt skulle tala om vad som var nytt med Jesus. Jo, men han skapade en ny kristendom. Han skapade en ny religion. I kontrast till judendomen. Liksom enkelt, klart, tydligt, pedagogiskt. Skulle du fråga Jesus det så skulle du ruska på huvudet och säga vad är det du menar? Vad då kristen då? Vad då ordet kristen? Ordet kristen myntas ju enligt apostlagärningarna kapitel 11 i Antiochia 8-10 år efter pingstdagen. Då kom ju det ordet för första gången åtminstone i användning. Det första belägget man har. Och det är det förmodligen i den miljön det uppstår. Så då blir frågan, vad menar man med kristen? Och ofta menar man med kristen någonting som är kopplat kulturellt och så att säga teologiskt, något innehållsligt. Och om Galileen är ett hedniskt område, Jesus reagerar mot judendomen. Vad är det då han skapar? Jo, men det är en ny rörelse. En ny religion. Och då uppfattas han som en religionsstiftare. Och i det här så finns det många konsekvenser, för då gör ju han någonting som är bättre än det som är tidigare. Va? Det ligger väl i att man skapar en ny religion, då måste man ha tyckt att man har något bättre att bidra med. Och då det gamla kan man ju då göra sig av med. Så det får ju bland annat till konsekvens att det judiska och det judiska folket inte är aktuellt längre. Och inom teologins värld så brukar man ju tala om ersättningsteologi. Alltså de kristnas anspråk på att vara en ersättning för det judiska. Ungefär som om man nu tittar på skidor och sådär. Va? Skidtävlingar. Jag vet inte om någon är intresserad av det. Det finns ju både skidskytte och både tjejer och killar och vanligt. Så har man ju stafett. Det är ju tv-mässigt om något. Va? Skidskytte, stafett. Kan det bli mer tv? Mm. Vad som händer är ju då att man åker en sträcka, och det klassiska, man är fyra som åker, va? Då har man åkt en sträcka, så lämnar man över till nästa, och så sätter man sig, eller man åker till målfållan, och så står man och väntar. Har du kört första sträckan, så åker du till målfållan och ser hur går det. För du är inte med på banan längre. Du har gjort jobbet. Är du med på tankegången? Här är ju tankegången, judarna har gjort sitt, nu behöver de inte vara med här, ut ur historien. Nu är det oss kristna det här. Det andra sättet att resonera, det är ju då att Jesus just skruvar om. Han tolkar om. Han är jude, men inte som de andra judarna. Utan han reformerar och han skapar sin egen stug på judisk tro. Det här är jättevanligt i teologins värld. Och min poäng idag är att säga, här finns en koppling till hur man historiskt uppfattar Galileen. Därför tar jag upp det från det här temat. Och konsekvensen blir naturligtvis att det blir nedvärdering av gamla testamentet och judisk tro. Och sen finns det den tredje sättet att tänka på Jesus, det är att han är en fullbordare. Alltså då är kontinuiteten det viktiga. Jesus är trogen mot bibeltexten, och jag skulle säga bergspredikan, det är Jesus så tydlig, men det går inte att vara tydligare. När han nu säger, jag har inte kommit. Utan jag kom fullt. Alltså det går inte att missförstå om man tar till sig det. Och det resten av det han säger ska ju ligga i harmoni med vad som sägs i början. Ofta är det ju för den som talar, va? Att det viktigaste säger man först. Ja, men ett statement man talar om så här. Här har ni ramen för vad jag vill säga. Och allt annat ska förklaras och förstås utifrån. Så Jesus är fullbordad av skriften, och han är trogen både mot Bibeln och mot judisk tro. Var någonstans läser vi att Jesus är i opposition mot judisk tro? Och då kommer vi till det intressanta, att vi lär oss att känna Galileen på Jesu tid. Då vet vi då att judisk tro var ju väldigt mångfacetterad. Fariserna är ju inte den enda gruppen judar på Jesu tid. De var en betydelsefull och inflytelserik grupp, men de var trots allt ganska begränsade. Och de hade inga egentligen maktpositioner i samhället som de kunde införa inflytande. Och att man var i diskussion mellan varann. Den kulturen har judar bevarat genom historien. Alltså att man kan klara mer än en åsikt samtidigt. Det har ju vi vår kulturproblem med. Men i den judiska världen så förväntar man att man har olika uppfattningar och det finns en dynamik. Det betyder inte att allt är sant. Men att man klarar av att föra en diskussion. Det är väldigt typiskt med judisk diskussion. Så att om man sätter in bibeltexterna och Jesu konfrontation med fariseer och att de liksom har väldigt rakt språk, för att uttrycka mig så. Så är det väldigt typiskt för andra grupper som samtalar i samma miljö vid den här tiden. Så det beskrivs en väldigt typisk situation för det vi känner av judisk miljö i Jesus. Betyder inte att Jesus inte känner sig som judar? Tvärtom. Det är det som är utgångspunkten. Så att man vet en hel del om det sociala livet, om levnadsförhållandena. Alltså sociala livet, då tänker jag hög och låg, jordägare, daglönare, vilken social ställning man har och så vidare, inkomstförhållanden och sådär, förmögenhetsfrågor och sånt. Det känner man till betydligt bättre idag än tidigare. Sociologiska och sådär, antropologiska, alla möjliga aspekter. Och de religiösa förhållandena, hur man bodde och sådär. Arbetsförhållanden, allt det här som tillhör det vanliga livet, känner man hyfsat bra till från Jesu tid. Och då kan man fråga sig, hur förhåller det sig till evangelierna? Och då finns ju en del som är mer skeptiska och andra mer positiva. Men jag skulle ändå säga för min del att det där ser man ju att evangeliernas beskrivning är ju liksom finns inom ramen för det man kan veta historiskt och arkeologiskt. Så det är inte konfliktsituation. Tvärtom. Kommer till några sådana exempel. Det här kan ju vara intressant att veta då. Vad menar man med Galileen? Och då är det den här. Är det rött eller orange? Orange, va? Och det är alltså inte riktigt samma som när vi säger, när vi åker till Israel på en resa och vi åker till Galileen. Det är inte riktigt samma geografiska område som på Jesu tid. Så då gäller han frågan rätt i mun. Så att vi inte har nya definitioner på Galileen när man kommer på besökande. Utan Galileen, det är det som är den västra delen av Genesarets sjö. Den är så liten så det ser knappast ut. Men det här är Genesarets sjö. Och det som är på alltså västra delen, det är då Galileen. Och så sträcker det sig ner till en bit ner här i Jordandalen. Och sen följer den i stort sett södra delen av den här slätten, här i Israelslätten. Och sen en bit uppe mitt i landet går aldrig ut till kusten. För det här är hedna området. Här bodde det många hedningar. Och här var det hednisk kultur som dominerar. Det finns judar som bor där, men kulturen domineras av icke-judisk kultur. Och sen går den upp här, den lägre delen, bergsområdet, och den högre bergsområdet här i norra delen. Och sen fram till Jordanfloden och sen ner så. Så kommer man till exempel till, vad ska vi säga, Caesarea, någonstans här va, Caesarea vid havet. Då ser man på en gång, det är ju inte judiskt område. Kanske bodde 10% judar där, 20% möjligen. Men där var det ju dominerat annars av den hellenistisk-romerska kulturen. Och där fanns ett altare eller ett tempel till kejsaren i Rom till exempel. Och massor med andra så här romerska gudar. Men inte i Galileen. Har man inte hittat hittills, då får man väl lägga in som en brasklapp då. Man kan inte belägga det idag. Men man har ju inte grävt ut alla ställen. Så potentiellt så skulle man kunna säga att vi kan ha fel om 20 år. Ja, så jobbar ju historiker. Ja. Men i kunskap om det som gäller idag. Så bekräftar det judiskt område i Galileen. Och Jesus passar in som hand i handske i den kulturen. Här ser man en del andra saker som kan vara vikt. Till exempel... Det röda rutmönstret här då, det är inte riktigt rutigt då, men det är nätverket, det är ju vägar. Den tjocka röda vägen, det här är ju Via Maris, vägen vid havet. Som går upp här. Och den fortsätter, och uppfattningen är nog fortfarande att den går igenom Galileen, viker ner här. Vid Magdala, staden Magdala som finns omtalade i evangelierna. Och sen upp här, över i Galileen, och sen Golanhöjderna, och sen till Damaskus, och sen vidare till Orienten. Det finns en uppfattning att Via Maris möjligen skulle gå ännu längre, följa strandlinjen här, va? Gå upp så här ungefär. Jag har inte fått det där riktigt belagt. Men hur som helst. Den här uppfattningen företräds då utav många. Och det här kan möjligen ändras om 20 år, 10 år eller 5 år. Det är inte omöjligt. Men det förändrar inte den totala bilden. Men det betyder alltså att de som kom med karavaner, långtradarna, och exporterade vad det nu var som man köpte eller importerade från Orienten och kom ner hit till Egypten. Och likadant de som kom från Egypten hit och skulle exportera bort till Orienten. Här gick det ju stora karavanvägar. Det är E4. Och med E4 kom ju då besökande. Det kommer olika mynt, det kommer olika valutor, olika språk. Det kommer kulturinfluenser, man kan köpa produkter från olika håll. Man importerar och exporterar. Alltså ett kulturmedvetenhet om det finns ett land bortom där jag bor. Så att man ska inte tänka sig att Galileen är ett isolerat område. Att det är liksom att flytta in i lappländska någonstans. Va? Där vägarna slutar eller sådär ute i skogen. Och här finns ingen annan. Men tvärtom. Magdala är en knutpunkt. Där hade de sådana här karavanerai. De hade där man bytte hästar och fodrade hästar. Massa restauranger så att de kunde, och hotell förstås då för karavanpersonalen, va? Säger man så. Förarna och säkerhetsfolket. De hade ju eskort, va? Utav viktiga transporter hade de ju beväpnade med. Så det var ju en industri. Någonstans skulle de bo, någonstans skulle de äta och djuren skulle få foder och allt det där.
Tror man att det är nära Kapernaum också?
Kapernaum ligger ju inte så långt därifrån.
Nej.
Så det är ju någon timmes dagsmarsch. Alltså det är ju någon... Det är 5 kilometer emellan ungefär. Du går ju där på en timme. Pendelavstånd. Så att kunskapen, medvetenheten av den stora världen, både Egypten och Orienten, den finns för alla som bor i närheten.
Jag hoppar tillbaka lite grann där. Om jag fattar dig rätt så är Galileen mera judisk än Samaria.
Ja.
Hur kan det komma sig att det finns en sån judisk koncentration där uppe och sedan är nere i Judéen? Men ett mellanrum där det inte är så judiskt.
Ja, men det är bra. Det där, och det där brottas ju historikerna med. Alltså det här är politisk karta nu, så nu ser vi inte hur religiöst det är. Utan det här är ju då kartan som beskriver det område som administreras utav Rom, alltså provinsen. Och det här beskriver egentligen det som är Herodes Antipas, vad säger man, regentområde. Men i det här fallet sammanfaller det. Så att det här är judiskt. Judén och Jerusalem är judiskt. Och innan jag svarar på den här frågan ska jag säga det, för annars glömmer jag det. Det är väldigt judiskt. Förut sa man det här är mer judiskt än Galilea. Och idag är trenden nog hos historiker att säga nej, det här är lika judiskt som här, men betoningen är lite olika. Det här är mer karismatiskt, det här är lite mer intellektuellt. Samarien, nu kommer jag till den frågan. Det hänger ihop med att det här var ett gamla Nordriket. Det var ju de som hade Samaria som huvudstad som gick under 722, förra lektionen, eller förra föredraget. Och som assyrierna intar. Och då står texten säger att man deporterade folket. Och sen vet man från andra texter att assyrierna omplanterade. Så de skickade andra att bo här. Och det är så som samaritanerna uppstår som kultur. Det är alltså en blandning av judiskt och icke-judiskt tillsammans. Så att den samaritanska historien och tron är ju då, den är ju svår att ringa in. Det fanns ju en spänning mellan judar och samaritaner på Jesu tid. Och samtidigt verkade det som en del skulle uppfatta trots allt samaritanerna som judar i någon mening. Alltså Jesus sticker ut lite grann, det gör han ju medvetet, när han ger det goda exemplet för den som kan, som förstår att följa Mose när det gäller att ta hand om sin nästa. Vem är hjälten? Mm. Inte en grek.
Nej.
Inte en romare. Det hade inte fungerat. Men en samaritan fungerar. Därför att, men det är kontroversiellt. Alltså den som många såg ner på, han är hjälten. Men, tänker jag, Jesus menar, han är ändå trots allt med i förbundets folk, för han hänvisar till Mose. Det som särskilde samaritanerna från andra judar var att man bara gick efter Mose, Moseböckerna, alltså Toran. Medan de fasta, saddukeerna, de var också, de slirade lite grann, de hade mest bara också Toran. Men var annorlunda teologiskt på andra punkter. Medan gängse synsätt bland judar var ju Toran, skriften och profeterna. Alltså det vi kallar gamla, samma bibel som vi har. Det vi kallar gamla testamentet. Samaritanerna hade bara Moseböckerna.
Hörde inte Galileen till Nordriket alltså?
Jo, det gjorde de. Men
de också har varit blivit deporterade.
Det är riktigt. Och det här blir, då blir det komplext. Vad som händer är också att tiden efter återkomsten från exilen i Babel, så tas det starka initiativ, för Judén är ju dit man kommer. Varför heter det jude? En förklaring är ju att de bosätter sig i Judaland. Vem bor i Judaland? Jo, den är ju en jude. De, här var ju landet som det som man återupprättade efter exilen i Babel. Och sen gjorde man, allt efter man växte och politiken var starkare, så gjorde man ansatser att också stärka den judiska tron, judiska närvaron här. Inte minst i Galileen. Och det kan man läsa om i Makkabeerböckerna, hur man gör då. Hasmoneerna, som de kallar för egentligen här. Ska använda för ord. Man missionerade i Galileen. Många hedningar konverterade och blev judar, blev omskurna. Andra som kanske potentiellt var judar men inte var aktiverade, jag vet inte om man kan uttrycka sig så, men ni förstår vad jag menar, de blev uppmuntrade att göra det. Så att det sker ett, man stärker den judiska medvetenheten här.
En fråga.
Aktivt och indirekt, ja.
Områdena öster här då, vad hade man för tro där egentligen? Här. Ja, Jesus gick ju genom de områdena.
Just det. Till exempel står det att han reste en gång på andra sidan sjön.
Ja.
Vad då andra sidan sjön? Till det icke-judiska området. Det är det man menar.
Ja.
Det som är, vad det här för färg, det vet jag inte, turkos eller grått eller blått. Alltså man åker till det området och så möter Jesus den här besatte mannen, va, som har en legion, onda andar.
Ja.
Och så säger onda andar, vad förhandlar? Det är ju mycket märkligt, vad förhandlar? Det går en svinjord där. Mm. Kan vi få fristad? Mm. Vad då svinjord? Arkeologiskt kan du inte hitta ett ben av ett svin, en gris, i det här området, från den här tiden. Förekommer inte. Däremot på den här sidan, ja. Bekräftar att det var icke-judiskt. När den förlorade sonen berättas det att han åker till främmande land och blir svinherde, eller ja, han vill åtminstone äta maten, så förutsätter det att han kommer till en icke-judiskt område. Så att, vilken fråga var jag skulle svara?
Det var, vilken tro hade de i det området?
Det finns nog, det där generella, jag kan ju rädda mig med att säga, jo men de var liksom hellenistiskt, grekisk-romerska. Här fanns allting. Va? Och det som händer är ju rätt mycket att man identifierar de lokala gudarna, de gamla klassiska lokala gudarna, får grekiska namn. Och kulturen är ju då vad man säger hellenistisk, och det betyder ju inte att man blandar. Man blandar grekiskt och semitiskt och alla möjliga lokala och sådär. Så det är en slags bland. Allting är tillåtet. det är inte säkert att det var några som var väldigt specifika. En del höll fast i de klassiska, alltså gamla testamentet, de religioner som speglas i gamla testamentet för de här folken. Men sen får de ofta grekiska namn. Och sen beroende på vilket socialskikt man rör sig i. Är du grekisktalande, ja men då blir det trendreligionen i romarriket man har. Är du ute i byarna, då är det traditionell traditionalism. Och det är liksom de här folkreligiositet och tempel och allt det där. Mångfald och ja, mycket folktro, och det är beroende på var man befinner sig på den sociala skalan. Det finns inget generellt svar, skulle jag säga. Det finns alla tänkbara religioner. Så att min poäng här då med visa vägarna, det är då att här fanns hos Jesus ett kunskap om det internationella. Och det är inget svårt egentligen att tänka sig att Jesus kunde grekiska. Det finns inget antytt i det i texterna. Jag kan inte bevisa det. Men det är rimligt att tänka ungefär som att man i Sverige klarar sig hyfsat på engelska. Att man kunde grekiska. I alla fall om man bodde i de här områdena där man mötte många besökare. Så kan man säga så här. Handelsspråken utanför romarriket. Här gick i stort sett gränsen till romarriket på den här tiden. I Jordanien. Vad har vi på kartan? Egentligen så här. Så man bytte liksom, här är inte romarriket än. Det är århundradet efter, då blir det integrerat. Och affärsspråket och diplomatspråket österut, det är arameiska. Och det talar man också här i Galileen. Men man talade också hebreiska. Därför det vet man idag. Hebreiska var ett levande språk. Bibelns språk, man läste i original i synagogan. Man lärde sig läsa det. Jesus lärde sig ju enligt texterna. Det fanns skolgång som var mer eller mindre obligatorisk eller förutsätt. När man läser hebreiska bibeln. Och det var ett levande språk som talades. Man får utgå ifrån, tänker jag, att Jesus undervisade på hebreiska. Och han kunde arameiska. Så han kunde prata med affärsfolk som kom från Orienten. Men här i Egypten, då var det ju grekiska snarare som var det gängse språket. För det tillhör ju romarriket. Så det är rimligt att tänka att både arameiska och grekiska var känt utav människor i Galileen vid sidan av hebreiska. Och kanske lite 3-4-5 andra språk. Det är väl inte så omöjligt. Och till Indien så ser man hur många språk som förutsätts att alla mer eller mindre kan. Att vara mång, att kunna flera språk, det är ju, ja, det i vissa länder så är det, förutsätts ju det. I vår tid också. Det här är ett sätt att bara grafiskt försöka beskriva hur mångfacetterad judendomen var på Jesu tid. Den här bilden som är lite oformlig och många färger och sådär, grälla färger till och med om man vill. Det vill visa att judisk tro ryms fast man är så olik. Det finns någonting som förenar dem här som gör att alla är judar. Och samtidigt så är de så särskiljande. Så ska man se judendom på Jesu tid. Du har saddukeer, du har fariseer, du har esséer, du har extrema gruppen som bor vid Döda havet, de här jacharna. Du har Johannes döparen, du har karismatikerna och du har Jesusrörelsen. Fariseerna är absolut där, de finns, men de är en del av ett spektrum. Så skulle man fråga Jesus, är det jude, så skulle han ungefär reagera. Vad menar du? Vad är det som antyder att det inte skulle vara det? Självklart är han jude i allt han gör. Och det är också intressant att jag aldrig såg att han ifrågasätts att vara jude i texterna. Ingenstans blir han ifrågasatt. Inte ens blir han ifrågasatt att han har följt Mose. För vad händer när Jesus anklagas och man vill hitta någonting att angripa honom för? Och när man här i det sammanhanget, det är ju överste prästerna och de ledande i Jerusalem, de vill ju få angreppspunkter på Jesus för att kunna döma honom för döden. Och då kallar man fram vittnen och säger, vi har hört honom tala mot Mose. Kommer de in i rättssalen. Och sen blir det ett korsförhör. Och de har ingenting på fötterna. De får lomma ut därifrån. Därför att de har ingen synd i påståendet. Alltså om det var så att Jesus hade något kritiskt att säga om Mose, då hade det varit läge att ta fram det då. Men det faktum att det inte fanns någonting visar att Jesus då är jude rakt ut i hörnen. Alltså i alla avseenden är helt överens med Mose. Ingen kritik. Där fanns chassider, alltså karismatiker, där fanns rabbiner. Jesus blir tilltalad som rabbin när han kom, var rabbinmästare. Här fanns präster. Och det fanns fariseer, det fanns saddukeer. Förlåt, det var inte för mycket, för snabbt. Och då kan man säga så här. Förmodligen var det så att karismatikerna, de som var mer praktiserande och odlade andliga upplevelser och var bekant med helande. Ingenstans i texterna blir ju människor förvånade över att det sker mirakel kring Jesus. Det händer ju inte det. Och här är någon som gör under. Det har vi aldrig hört talas om. Vad konstigt. Ni måste gå och lyssna. Det är ju inte reaktion. Utan det är magneten hos Jesus. Han är mirakelgörare. Så att det var inget det var inget konstigt med Jesus då, utan han smälter in i det där. Däremot Jerusalem, där är det präster, där är det akademierna för präster, för skriftlärdes utbildning. Där har sätet, framförallt fariseerna, förekommer där. De besökte ibland Galileen. Men förmodligen var inte fariseerna särskilt inflytelserika i Galileen. Till exempel när Jesus går med lärjungarna på en sabbat. Och sen går de ju genom en sädesåker. Berättas det. Och han repar axeln. Eller rättare sagt, lärjungarna repar axeln. Så där man gjorde som grabb i augusti när vetet var nytt. Va? Man repar, man får en liten handfull. Och sen blåser de agnarna. Eller med?
Ja.
Och sen har man 10 kornar som man tuggar på. Tuggar med 20 sekunder. Det var det som lärjungarna gjorde på en sabbat. Och då säger Lukas, en del fariser som såg detta, kritiserade. Vad säger Lukas då? Han säger inte att befolkningen i Galileen kritiserade. Utan fariserna hade synpunkter. Alltså, det Jesus gör var allmänt accepterat. Då skulle man kunna resa och läsa mellan raderna. Det var helt okej, ingen hade en invändning, utom fariserna. Därför att de hade en väldigt speciell tolkningstradition. För de sa det att du får inte tröska på sabbaten. Och du får inte skörda. Och det gjorde de då. De skördade ju. För de fick en handfull. Ja, det är inte mycket man har. Det blir ingen lära sig om. Är det en handfull? Ja, men skörd är skörd. Det är inte mängden om det är ton eller om det är 20 gram. Utan det är det faktum att du inte får göra det. Och de får inte tröska heller. Man får inte skilja kornen från agnarna. Inte mängden som avgör utan principen. Så fariserna hade den invändningen. Men inte lokalbefolkningen. Så det styrker det här, va. Galileen är judiskt. Man var medveten om vad gränserna gick. Men tolkningarna gick så här. Vad gränserna gick. Så Jesus bryter inte mot sabbaten. Det är ett missförstånd. Han bryter med den tolkningstradition som fariserna har. Ja, det är sant. Men han har ingen invändning mot Mose. Och därmed är ju sagt, kanske när det gäller teologin och hur vi läser texterna, så påverkar det den sociala bakgrunden som vi läser, som vi förutsätter i texterna, nämligen historiskt och arkeologiskt i Galileen. Ja, jag slår klockan här för länge sedan. Jag ser det att jag... Vet du, jag kommer in i en bubbla så här. Och sen har jag liksom förlorat i tid och rum. Fortsade det? Ska vi ha 5 minuter till?
Ja.
Ja, jag har inga problem. Jag respekterar klockan när jag väl upptäcker det. Det här är en rekonstruktion utav en synagoga så som man känner till att man byggde synagogor på Jesu tid. Alltså nu talar jag om synagoga som byggnad. Då ska man ju tänka då att när man på Jesu tid sa synagoga så menar man ju inte en byggnad. Utan man menar människor. Synagogan, liksom ordet församling i Nya Testamentet, refererar aldrig till byggnadsmaterial. Utan till människor. Församlingen är alltid människor. Människor som samlas. De som samlas för gudstjänst. Det är de som kallas synagoga. Men av praktiska skäl så samlades man ibland i byggnader som man hade byggt. För att vara en samlingsplats. Och då får den namnet så småningom Beit HaKnesset. Synagogbyggnaden. Synagogshuset. Så man inte blandar ihop församlingen med byggnaden. Det var man noga med i den första kristna tiden och i den judiska världen. Byggnaden är jätteviktig. Men det är en praktisk fråga. Det som det handlar om är ju människorna som kommer samman. Ofta var synagogan i ett hem. Alltså i hemmiljön, precis som i församlingen i Nya Testamentet. Ofta samlades i hemmen. Och då kan man se här att man sitter då med ansiktena mot varandra. Det här trappstegen här, det är alltså motsvarande bänk. Inte rader då, utan vad blir det? Bänketage, väktare. Så man, alla sitter med fri sikt fram hit. För här la man bibeltexten. Här la man skriftrullen så alla kunde se texten. Och sen lyssnade man och hörde när man läste texten. För det var det gudstjänsten gick ut. Man läste texten. Och sen var det någon som predikade utladen ofta. Och då satt han på en stol. I det här är inte utsatt, men annars så hade man det så att man satt när man predikade. Man sitter på Moses stol när man predikade. Man stod inte vid en stol. Det här kallar vi för talarstol om man använder. Som man alltid står i. Men här hade man en stol som man satt på. Man satt i när man predikade. Arkeologiskt kan man då belägga bilden till höger där, den är från Kapernaum. Och de svarta stenarna, det är lokal basaltsten i Kapernaum. Och den härrör troligen, får vi säga, för ingen arkeolog har varit inne och tittat, men man bedömer att det är grunden för den synagoga som var där under första århundradet. Alltså där Jesus var i Kapernaums synagoga. Den är det svarta lagret. Stenarna uppe på, det är en senare tid byggd synagoga. Typ 200-300-talet. Och då tänker sig arkeologerna att det sker på samma plats. Men de vill inte ta bort de nuvarande stenarna för att komma in under. Och här har vi då den senaste upptäckten av en synagoga från Jesu tid i Galileen. Det är 4-5 stycken synagoger från Jesu tid som man känner till. Och det är från Magdala. Och då kan man se att det är på samma sätt, samma arkitektur, va? Samma planlösning. Man sitter här på sidan, på tre sidor. Och här framme så fanns det, förmodligen är det den ställe där man la bibeltexten på när man läste den. Så alla samlas runt i cirkel. Man har en relationell gemenskap i församlingen. Man står i relation till varandra under gudstjänsten. Se varandra i ögonen och allt möjligt. Va? Man kan liksom ha... Det är ju en träning att kunna se människor och inte bli distraherad. Sen hamnar vi på rad så här. För att alla ska vara fokuserade på en person som står här framme. Men det blir en annan typ av gemenskap. Som en del är väldigt bekväma med och tycker det är jättebra. Och andra säger, finns det bättre sätt. Det är intressant det där. Små församlingar, för de var ju relativt små. Man får tänka sig att det kanske är upp till 100 människor eller så som sitter på det här sättet. Det passar ju in i beskrivningen också i Nya Testamentet av hur gudstjänst gick till på Jesu tid. Är man 500 personer så kanske inte den typen av sittning riktigt fungerar. Men det är för vad arkeologi kan bidra med, att man överhuvudtaget reflekterar över de här frågorna. Därför att för människor på Jesu tid var det självklart att synagogan var då gemenskapen kring bibelordet som man läste. Andens närvaro, för då sa man så här, om två eller tre, eller både den lilla gruppen och den lite större, om två eller tre kommer samlade och studerar mitt ord, då är Shekhina närvarande. Så sa man. Guds närvaro är där om två eller tre läser Toran. Och det är ju det lärjungarna hör, tänker jag. När Jesus säger om två eller tre kommer i mitt namn, då är jag där. Han anknyter, tänker jag, till det där bekanta uttryckssättet. Och då blir det nästan det starkaste, ett av de starkaste sätten att uttrycka Jesu gudom. När ni läser Guds ord i mitt namn, tänk, då är jag närvarande, då är jag tredje person. Så Guds närvaro och studiet av texten, det kan man aldrig ta bort från en gemenskap om man vill vara en kristen gudstjänst. Det är en grundfundament. Allt annat är broderier. Ni får ta det som ni tänker. Man kan ju, ja. Och här är samma då synagoga i Magdala. Fast uppifrån. Och sen där uppe på andra sidan, då är det en sån här dopgrav. Alltså man hade ju, Mose föreskriver ju att man i vissa lägen i livet, för att vara kultiskt ren, inte kulturell, för att vara kultiskt ren, så måste du tvätta dig genom att sänka dig i vatten. Till exempel om man varit på begravning eller kom i kontakt med någon dött djur eller så. Så det har inte att göra med att man är syndare eller någonting sånt där. Det är inte synd att vara oren. Men för att vara så att man passar, till exempel när man går upp i templet, då hade man såna här reningsbad. Och det är naturligtvis de som används då på pingstdagen. När 3000 döps. Därför att riten är ju densamma, att man doppar sig i vatten. Det sker på samma sätt. Det nya var inte att man doppar människor under vatten. Det var alla judar medvetna om. Frågan är vad den handlingen betyder. Och det är därför när man blir döpt till Kristus, så är det en alldeles specifik innebörd. Det är inte vattnet som skapar det, utan vattnet är ju redskapet för att proklamera det nya som har hänt. Fiskebåt, här är ett fynd som har gjort fiskebåt från det första århundradet. Jesus, han var ute på båten, i båtar ibland, och han verkar ju vara sjövånare än vad fiskarna var ibland. Bedömde vinnarna vågade antingen naivt eller med en större klarsyn. Då får man se det. Så då vet man hur de ser ut. Det här var Magdala, ligger inne i viken där. Man fiskade ju på olika sätt. Jag kanske ska runda av med det här. Här är hamnar som man kan arkeologiskt då, belägga. Man har hittat dem till exempel i Magdala. Byn Genesaret som står omnämnd också i Nya Testamentet. Kapernaum. Och sen även på den östra sidan här, på den icke-judiska delen då. Kursi, Gergasa till exempel. Och andra städer här. Så det som förutsätts i bibeltexten är att det fanns fiskar och så. Ja, till och med båt har man hittat. Och resterna utav de här hamnarna. Vad bevisar det? Ja, om inte annat så visar det att bibeltexterna relaterar till en verklighet som man idag kan få bekräftat. Och möjligen så har jag antytt att insikter om de här sakerna hjälper också till förståelsen, till tolkningen, förståelsen av bibeltexten. Så att tron och historisk, arkeologisk och sådär kunskap står inte mot varann, utan till och med, skulle jag hävda, hjälper oss att bättre förstå både Jesu person och hans undervisning och vad kristen tro därmed är. Och inte helt sällan kan trigga till impulser och tankar och reflektioner om hur vi i vår tid tillämpar texterna och kanske kan hitta inspiration från de gamla och tänka, jaha, var det så här de tänkte, de som gjorde det första gången? Har vi missat något? Om det lyckas, då tycker jag att då är det värt det. Så jag är öppen för frågor. Annars så har jag sagt det som jag bör säga.
Jag blir nyfiken på den här dopgraven. Döper man sig fortfarande inom judendomen?
Ja, alltså om man med dop menar... Ordet dop på grekiska, baptizo, betyder att man doppar ner någonting under någonting. Till exempel om jag hade haft vatten här. Doppar ner handen under, då har jag döpt handen. Så det är inte ett tekniskt, teologiskt ord, va? Utan det är att man doppar ner någonting under. Och det gör man fortfarande, ja. I regel har man nog inte egna privata sådana här mikveåt som det heter. Det förekommer, och i Israel så förekommer det. Men annars har man alltså i synagogan finns det så. Det förekommer. Så att, vad jag vill bara klargöra då, det är att själva handlingen att doppa under vatten, det finns och praktiseras av judar. Men de kallar det ju inte för dop i den mening som vi kristna talar om dop. Så innebörden är annorlunda.
Ja, jag tänkte på att just runt templet också, det här med pingstdagen, så finns det väldigt många sådana.
Precis.
Du var inne på det, att det är inte så konstigt att de...
Nej, alltså det att de döps 3000 då på en eftermiddag är ju bara en logistisk fråga. Organiserar du så att du är apostlarna, säger vi, de tar varsin av 12 stycken. Av 12, vad blir det? 12 genom 3000 genom 12. Då har de brutit ner det till några hundra. Och då går man till de här offentliga reningsbassängerna som finns ett antal i bara... Alltså i anslutning till templets ingång. Så inom loppet av någon timme eller så, då har man döpt 3000. Ur praktisk synvinkel är det inga svårigheter. Och det vet man idag. Däremot för 25 år sedan så hade man bara läst om såna här reningsbassänger i Jerusalem. Men det var då arkeologer, cirka 20-25 år sedan, det var då man började upptäcka att de fanns. När man började göra systematiska utredningar. Innan dess hade man läst om dem. Arkeologerna kom dit och visade, här är de. Man säger att det är i storleksordningen ett par hundra sådana här reningsbassänger i Jerusalemområdet som är kända idag. Så att arkeologerna, de gör ett bra jobb.
Har vi några fler frågor? Göran? Jag kan passa på att fråga, för det var kom frågan vi hade innan. Om vi går till Jerusalem. Vet man idag någorlunda säkert var Golgata låg beläget, var beläget och var Jesus begravdes? Det finns det olika teorier.
Just det. Alltså var sker korsfästelsen rum?
Ja.
Och jag, när jag öppnade datorn på vägen, då märker jag att den bilden var borta. Annars hade jag en karta jag tänkte jag skulle visa här nu hur det hänger ihop. Men... Man kan säga förenklat så är det ju två alternativ man kan höra om i vår tid. Om var själva korsfästelsen ägde rum och då också var graven fanns. Därför att det hänger ihop. Bibeltexten, Johannes är väldigt noga med det, att det nära stenkast, säger han, ifrån själva korsfästeplatsen ligger graven. Så det kan inte vara två delar av stan, utan det måste finnas en anslutning till varandra. Och då finns det egentligen bara två sådana platser som har kommit som man talar om. Den ena, eller den andra ska jag säga, den slog igenom som alternativ i slutet av 1800-talet. Det var en engelsk general som var där som var intresserad av de här frågorna, och han kom fram till då att jo, men norr om Jerusalem, där finns de där förutsättningarna, både en plats som ser ut som en dödskalle och en grav som fanns på Jesu tid, och den kallas ofta för trädgårdsgraven eller Gordons Golgata, den platsen. Alternativet till den och den historiska platsen dit man i regel har hänvisat, det är det som är en kyrka uppförd över, som vi ofta kallar för gravkyrkan. Ortodoxa kristna kallar den för uppståndelsekyrkan, för det har lite olika, Holy Sepulchre. Och den ligger ju nu innanför murarna i Gamla stan. Men på Jesu tid låg den utanför murarna. För murarna som idag omsluter Gamla stan är inte de samma murar som var på Jesu tid. Så man kan säga att på Jesu tid så låg den platsen som då är gravkyrkan, den låg strax utanför muren, och den låg antagligen nära en infart, en port in i Jerusalem. Så det är ganska strategiskt plats för avrättning, därför att då är det många människor som passerar förbi, det syns. Effekten av att det ska vara avskräckande är en aspekt. Ja. Ingen vet, ingen var där. Så man kan inte säga, vi vet att det var så. Det är så med historisk kunskap och arkeologiskt. Det är egentligen en tolkningsfråga, en sannolikhetsfråga. Vad är mest troligt och vad är minst troligt? Vad är det som talar för, vad talar emot? Ingen var där, ingen kan bevisa. Men om man ska säga så här förenklat, vad är det historiskt mest troligt att korsfästelsen ägde rum och uppståndelsen? Så finns det nog, mig veterligt, ingen historiker eller arkeolog som driver frågan om att det skulle vara Gordons Golgata, utan att man säger det är gravkyrkan. Och då kan man tycka så här, kommer man dit till gravkyrkan, det är få som blir exalterade där och tycker att det är en fantastisk plats. Men kommer man till till trädgårdsgraven så säger man, åh vilken underbar plats. Ja, men då tänker jag, låt det vara så då. Blanda inte ihop upplevelsen med den historiska platsen. Låt oss behålla upplevelsen och tillåta den. Därför att i Bibeln är det ju inte viktigt. Då hade ju Gud sagt till att det är jätteviktigt att veta exakt vilken sten det är. Men tron är ju inte definierad till vilken sten. Att det var en sten, ja. Det är inte idén om en uppståndelse. Det räcker inte. Det duger inte att någon trodde att det var uppståndelse. Utan det har ju ägt rum. Men exakt vilken grav han gick ur, den är ju inte viktig i Bibeln. Så att man inte blandar ihop tron och geografiska platser.